som de gäst. Nej, så var det du sa förra veckan också, att jag var trött. Det var hemskt. Och jag som tänkte att jag inte skulle säga det.
Och jag som tänkte att jag skulle sluta prata helt och hållet. Så det blir konstigt. Ingen gäsp och ingen prat på en hel podd.
Det blir sjukt tyst.
Nej, bara...
Hej och välkomna till This is 40. Det här är Karin Bastin.
Här är Isabel Monfini. Hej! Hej!
Du har en ny look idag, säger jag. Vi kör ju över... FaceTime på datorn. Jag sitter i garderoben och du sitter på ditt hotellrum. Och du ser ut som att du ska liksom gå ut på party.
Ja, jag ser lite nästan ut som en transvestit, tycker jag själv. Men...
Nej, jag tycker du är jättesnygg.
Ja, jag trivs inte med mig själv när jag är så här sminkad. Men vi har, gör ju ett samarbete med Kids Brand Store. Och jag och mina två söner var på en plåtning där i eftermiddag. Och då blev jag sminkad av en professionell sminka.
Mm, kul. Det är ju roligt.
Ja, gud ja. Det är alltså, vi är så glada alltså.
Ja, men det är inte så att också när man äntligen har fått lite så här rejält med smink, man vill inte gå ut då eller?
Jo, det vill man säkert. Men du vet att nu är det ju så här, alltså, i mitt liv, normalt sett när jag är här i Stockholm under augusti så är det ju mycket party och grejer som händer. Mm. Men nu är det ju, har det ju blivit liksom att det är, inte är det på grund av att man vet att vi ska ju vara kvar här. Varken mina kompisar eller jag själv känner ju mig speciellt stressad av att ses hela tiden. Alltså det som brukar hända i augusti är att folk är egentligen, precis så som jag är typ nu, väldigt trött efter sommaren och man vill komma in i rutiner.
Men, ska vi inte vara helt så här frankt ärliga med att säga att alla är typ utbrända? Sommaren. Alla som har barn är utbrända efter sommaren.
Men de flesta vill ju komma in i rutinen på både barn och sig själv och så. Men då har jag ju förstått att många av mina kompisar har ju liksom lagt sig platt då för att kunna träffa mig. Så det har ju liksom varit grejer varje kväll typ när man är de här 10 dagarna i augusti i Sverige, i Stockholm. Och då tar man typ för givet. Det kan ju också vara på grund av att jag har blivit en sån otroligt vidrig person att, som gör att telefonen inte ringer någon mer. Det är ingen som ringer nu. Nej. När man vet att man ska vara kvar här i Stockholm.
Nej, men du får göra som Amy Schumer som har sitt så här nummer i sin profil så kan liksom alla ringa henne.
Oh, hi. It's me. Amy Schumer. With some exciting news. I now have a phone number. Yeah, I'm really excited. I wanted to have a more personal experience with the people who like me. And
ja, men precis.
Så kan liksom alla andra ringa dig som inte liksom har tröttnat.
Exakt.
Isabel Monfrinis hotline is now open. Listen to what she has to say on the topic of your choice. Politics, the pandemic, relationships or quantum field theory. Isabel is eager to share her insight with you over a phone call or even better a drink or two. Or 10, at a restaurant in this Tree Plan area. Hesitate no more. Call Isabel Monfrinis hotline now, 073-320-1607. Sardet Bara.
Nej, men det gäller ju en själv också. Den där veckan, 10 dagarna som man är i Stockholm i augusti innan man flyttade hit. Då var man ju, det var ju hysteriskt. Alltså var fest och middagar och grejer varje kväll. Och nu har det ju varit snarare, gud vad man vill tillbaka till att äta keso och koka broccoli liksom.
Mm, jag vet. Men är det bara det eller är det liksom också så att det handlar om att man har blivit äldre?
Ja, men jag undrar det också. Jag har verkligen tänkt på det.
Under så många år så har man ju också så här tänkt så här, ja, man är trött för att man har barn och hej och hå. Och man kanske inte vill gå ut lika mycket som förut för att man är äldre. Men jag börjar mer och mer tänka, vänta, resonemanget går inte ihop. Nej, men förut så har jag tänkt så här att man är en person som alltid vill vara ute och käka middag och hänga och vara social och hejå. Men det kanske är så att det, alltså på riktigt är så att man har blivit äldre och man orkar inte lika mycket. Man tycker inte att det är liksom lika viktigt.
Alltså du tycker ju jättemycket om att träffa tjejkompisar och gå ut och så. Men
nej, jag tycker jättemycket om det. Men jag älskar ju också att ligga hemma. Du vill ju gå ut mera.
Nej, jag vet inte. Men jag tror att när jag väl är ute, då kommer vi tillbaka till förra veckan. Att, alltså det där med att du kanske i alla fall inte är ute lika länge. Jag är mer en partyprisse på det sättet. Att går jag ut, då går jag liksom all in, kan man ju säga.
Ja, men och du kan ju göra det flera dagar i rad. Jag kan ju inte det.
Ja, men då, den veckan i augusti gör jag ju det typ varje dag. Det, men normalt sett klarar jag ju inte det, det vet du ju. Och jag vill inte det heller, för man, ja, det blir fel. Alltså ofta blir det ju konstigt med alla möjliga rutiner och barn och grejer. Men däremot så, när jag, om jag måste så gör jag ju det. Ja, det gör jag ju. Men, men jag tror att mer att vi är ändå annorlunda där. För att vi är nog väldigt lika, vi bägge. Men är det inte lite så att för att kunna ha festen så kräver man ju vardagen?
Mm. Jo,
alltså det är väl det som är hela man, om man inte hade haft vardagen, om livet alltid hade varit en fest, då hade man ju, då hade man ju gått in i väggen efter en vecka. Men på grund av den mysiga vardagen, och när vardagen blir för mycket vardag, det vill säga typ, är inte det ungefär en 10 dagars, 2 veckor ungefär, då börjar det ju krypa i fingrarna faktiskt på en.
Mm. Ja, men då vill man ha en middag,
då vill man liksom göra någonting. Men
med 10 dagar skulle jag säga är det bästa intervallet.
Ja, precis. För då, och det bästa är ju också, har man ju förstått, tycker jag i alla fall i våran ålder, det är att gå ut på onsdagar eller torsdagar. För att då har man liksom, då kan man vara bakis på torsdagen eller fredagen då. Och sen har man hela helgen tillsammans och har familjegrejer på.
Ja, man vill inte vara bakis på helgen.
Nej, för att nu för tiden så kan det ju förstöra en hel dag om man har varit ute ordentligt.
Ja, men jag tycker verkligen det, att det går fort att bli bakis. Det räcker ju med ett par glas vin. Det är inte så att man behöver sitta och dricka 7 glas vin för att bli bakis. Det är man ju på 2-3 glas. Det är en åldersgrej.
Är det inte ofta, både ålder också, men är det inte också att det är en jävla jinx? Alltså, för ibland kan ju ett eller 2 glas göra så att man mår, eller inte jättedå, men jätteont i huvudet och känner sig sjukt trött. För man har druckit, dricker man 2 glas vin kan det vara för lite för att somna. Men för mycket, alltså, för mycket för att kroppen får liksom någon sorts hjärtklappningsnivå på något konstigt sätt,
ja,
som gör att man inte somnar.
Jo, men det är absolut en jinx. Det är liksom, det är olika för olika tillfällen. Men nu är man ju trött på vinet efter den här sommaren.
Ja, men överhuvudtaget är det inte godare nu för tiden med typ shots?
Nej, jag klarar inte. Alltså, men jag vill ju gärna vara en sån där person som tar en drink istället, för jag tycker det ser mycket trevligare ut.
Så trevligt ju att sitta med en sån här typ, nästan, du vet, en reposado, typ en tequila, en riktigt fin tequila. Kyld liksom, i ett whiskyglas. Hur fan vad gott
alltså. Henrik är en sån person som så här, står och på riktigt, alltså tar längre tid för honom att göra sin drink än vad det gör för mig att lägga min makeup. Alltså så långt lägger han på den där drinken som han kan göra.
Ja, det har jag varit med om, för det har jag fått jättegoda drinkar och så.
Ja, han är sjukt duktig på det. Han gör det så jättesnyggt, går ut och plockar en apelsin i topp och tomten, står och skalar över det skalet, droppar några så här, några exakta droppar från skalet ner i den där, vad det nu heter, Southern Comfort eller vad det är han håller på med.
Kokar sitt egna sockerlag.
Ja, han är sjukt avancerad med drinkarna. Han gör jättegoda drinkar. Mm. Tråkigt nog då så dricker inte jag drinkar.
Ja, men då måste du ju fejka att du dricker den i alla fall.
Ja, men nu, ja, men för det här, jag tog faktiskt till mig hela den här grejen från förra veckan. Först så tänkte jag ju att jag inte skulle ta till mig det här om att jag var dålig på att laga mat. Men jag har tänkt så mycket på det.
Ja, gud, för jag har tänkt så mycket. Då...
Things are gonna happen. Nej, men det kommer, alltså change is coming.
Jätteintressant. Ja. För det som tog mest på dig, det är att du var dålig på att laga mat. Och det som tog mest på mig är att jag pratar för mycket och inte låter andra komma in.
Mm, men det är väl de grejerna man då känner att det är så här viktiga grejer som man själv har tänkt på förmodligen också.
Ja, och som man verkligen vill skärpa sig med. Du, som du säger, alltså för du sa ju att i mitt fall så handlar det kanske om ålder. Ja, och att jag blir mer och mer lik min mamma. Och det, ja, alltså jag har ju tänkt så mycket på det här. Hela mina dagar går ut på varför det har blivit värre och värre. Och det kanske ligger någonting i det där med mamma faktiskt. Mm. Det var ju därför jag la ut den här, mamma är lik sin mamma.
Ja, men det är ju
alltså, det är liksom, det måste, alltså, nu är ju jag väldigt lik min pappa egentligen. Men just med det där så är det är ju nog mamma. För hon har ju väldigt mycket av det där i sig. Mm. Att hon har rätt och sådär hela tiden.
Det är så himla märkligt. För jag undrar om det kan ju inte vara genetiskt, utan det måste ju vara någon slags... Här...
Jo, varför skulle det kan vara personlighetsdrag såklart. Ja, okay. Som blir värre och värre med åldern. Mm. Det är klart. Men tillbaka till bakfyllor och fyllor och så. Mm. Har du den värsta fyllehistorien och den värsta baksmällehistorien?
Ja, men baksmällor har jag så många. Men det var ju under en period när vi verkligen gick ut jättemycket.
Ja, för det måste vi säga tillbaka till. Alltså den här, typ när vi hade riktigt små barn, alltså typ så här 2 år och sådär. Alltså vi var ute ibland 2-3 gånger i veckan.
Minst 2 gånger i veckan. Det är faktiskt helt sjukt. Jag kan inte förstå hur vi fick ihop det.
Då måste ju papporna ha lagt våra barn för det första. Det kommer jag inte ihåg. Alltså såklart, de var väl hemma med barnen då. Eller med barnet.
Det här har jag noll minne av. Hur gick det till?
Jag har inte heller någon minne av det, vad som hände där. Men och sen så var vi ute hela tiden. Men det spelade ju ingen roll, för hade man varit hemma hade man ju sovit lika lite. För då hade man ju haft en liksom... Alltså det här var ju efter vi slutade amma, men ändå ganska kort tid efter skulle jag säga.
Men det här var ju anledningen till att jag och Jenny döpte podden till Veckans Bläcka. För att det gick ju så långt så att Henrik var ju så här... Han kallade ju liksom gängets träffar Veckans Bläcka. För han tyckte, ja, att vi var han tyckte ju liksom att vi var ett gäng...
Grogghaggor. Ja, och det var ju det vi var också. Det var ju grogghaggornas afton varannan dag. Varannan dag hela året.
En av veckans läckor.
Men jag undrar vilken av min värsta fylla var nog. Alltså i vuxen ålder, för då får vi ju säga alltså nu. Mm. Alltså efter 35 eller efter 30 åtminstone. För just, när man har ju alldeles för många innan det. Mm. Men det var, du vet nog vilken jag ska prata om.
Nej.
Det var ju när jag vaknade klockan 7 på morgonen med alla kläder på hemma hos Miranda.
Ja, just det. Ja, det var
då hade Filip försökt ringa hela natten. Och jag hade däckat liksom. Ja, det var under period då jag åt LCHF. När man äter LCHF kan man ju inte dricka. Alltså man tål ju väldigt lite alkohol. Väldigt lite alkohol. Om, eftersom man är liksom lite, man blir ju nästan som lite hög av att inte äta kolhydrater.
Ja, så man har blir... gått in i den där ketosgrejen som bränner på liksom kroppsfettet.
Så att man är ju redan, på tal om att jag pratar mycket, man är ju redan ADHD gånger 1000.
Ja, men jag skulle nästan säga att det är farligt för
att
dricka då.
Ja, precis, det är ju det. Mm. För då den gången var det så, jag kände direkt att det här kommer ju, den här kvällen kommer ju gå åt helvete liksom. Mm. Men jag kunde inte sluta dricka för det förstås. Fortsatte. Sen har jag ju på något sätt ramlat ner för någon trappa och sen däckat in i Mirandas säng. Mm. Och sovit jätteskönt.
Jag måste faktiskt säga så här, jag gick innan det här hände. För hade jag varit där när det där hände och jag hade varit tillräckligt...
Nej, jag tror inte ens du var där.
Nej, jag var med på kvällen när jag minns ju.
Nej,
jo,
nej.
Men det var inte det här den kvällen när vi var ute på Mirandas terrass utomhus.
Jaha, jo.
Och du så här ställde dig upp och skakade bordet så här. För det är det sista jag kommer ihåg.
Ja, men för grejen är, men det kan vi ta sen. Men hur som helst, det var inte...
Men jag gick mycket tidigare än alla andra.
Skitsamma, jag håller med. För jag ifrågasatte ju de som var kvar då, varför de inte hade hjälpt mig hem. Ja. För det tycker jag att jag själv hade gjort. Men det vet man ju inte, det kan man ju inte säga till folk. Att, herregud, det kan man ju inte sätta på andra människor. Det får man ju ändå ta ansvar för själv.
Jo, men alltså så här, de andra är tillräckligt nyktra, men det är väl det som är problemet, att alla var lika onyktra.
Ja, fast det ville ju ingen erkänna nästa dag. Utan det var ju mer så här, vi försökte, men det gick inte. Ja, skitsamma.
Och då är det ju också så här, om de verkligen försökte. Det var ju inte så att du heller lämnades med en okänd person. Du lämnades ju med en annan kompis. Så det var inte liksom...
Nej, precis. Men då hade i alla fall Filip försökt ringa. Och jag hade inte svarat då såklart. Och sen så var det ju en sån här, vad heter det? I find my iPhone. Och den piper ju mera liksom. Den är ju ännu mer aggressiv. Klockan 7 så vaknade jag upp och bara... Ja, hittade telefonen och bara hallå, han bara, då hade han ju sett att jag var hemma hos Miranda, för det ser man ju på Find My iPhone. Så han frågade inte vad jag är, utan han bara, när har du tänkt att komma hem ungefär? Ja, gud vad jag skämdes då, jag var liksom vuxen, så jag tyckte det var så oerhört pinsamt.
Ja, exakt, för det är det handlar om, man är vuxen.
En sån där grej skulle ju kunna hända exakt när som helst när man var yngre, hela tiden hände ju sånt, när man somnade någon annanstans och sådär. Men när man liksom har ansvar, alltså jag skämdes så oerhört mycket. Det var svårt för mig, jag har fortfarande nästan inte, jo, nu har jag faktiskt kommit över det på grund av att jag kan ju också tala om det, så att jag menar. Men det kanske inte låter så allvarligt, eller?
Nej, det är inte alls jättefarligt. Och så här, vi har ju haft rejäla så kallade kvällar, bläckor.
Ja.
Så att det handlar väl liksom om vad man jämför med. I en annan persons liv så kanske det hade varit liksom mer dramatiskt. Men det är ju just den där grejen att man vill ju inte ha oroat sin man typ, eller sina anhöriga.
Anhöriga.
Det var det det handlar om.
Ja, nej men precis. Nej, men och sådana här baksmällor man har haft på flygplan eller sånt. Fy, det kan ju också vara när man liksom, typ med turbulens och var tvungen att springa till toaletten och spy och sådana saker.
Ja, nej men hemskt. Men för det där var ju någonting som hände mig när jag blev äldre, eller var väl efter barnen, att jag verkligen fått sådana där Jag, förut så har man ju verkligen inte haft något problem med baksmällor. Man har varit trött liksom, och varit dålig. Men jag blir ju så katastrofdålig. Så att jag känner att jag är typ rädd för det.
Du kan ju bli riktigt sjuk, eller vad nu ska jag säga.
Jag blir sjuk, ja, på riktigt. Och det är faktiskt jätteobehagligt.
Och det blir ju Henrik också faktiskt.
Ja. Så då passar man ju sig för det mycket mer. Och det hände ju liksom aldrig när man var yngre. Det här började ju typ efter 30.
Ja.
Det är faktiskt helt sjukt.
Ja.
Men för att innan dess så var det ju liksom... Då fanns ju liksom noll... Noll begränsningar i det, så att säga.
Ja, men jag tycker fortfarande ändå att det är en jinx.
Ja.
Alltså man vet liksom inte hur dålig man eller bra man kommer må nästa dag. Man vet ju, alltså det finns ju en allmän plåga, vad heter det, men liksom... Men det är ändå liksom fortfarande onaturligt hur bra man kan må ibland. Ja, och, alltså till och med så att faktiskt att baksmällan kan typ vara lite härlig.
Mm, nej, alltså kan... Absolut inte hålla med. Aldrig härlig för mig nu för tiden. När man var yngre så var det absolut så. Då var det så här, ligga där och äta lite och kolla på tv och så. Men för mig är den jättejobbig. Den är alltid jättejobbig. Och jag har ju liksom försökt med alla metoder. Det vet du ju, allt från att så här, svälja matolja innan jag går ut till alla olika sorters så här kurer som finns.
Ja, du kör ju alltid liksom Resorb och,
men det kör jag alltid.
Och Treo, eller alltså Ibuprofen och Alvedon innan du går
nu
ut.
Är jag faktiskt...
Och sen kör du under kvällen och sen innan du går och lägger dig också ungefär.
Jag
vet. Och ändå, det kanske är därför du mår så dåligt, för du har kört för mycket.
Nej,
saker.
För att jag har testat utan och det blir värre. Men en grej som jag faktiskt har upptäckt sista året, det har jag till och med glömt berätta för dig. Jag har ju någon så här compound apotek som jag hämtar ut någon medicin på ibland. Compound är väl samma sak som, men det är inte hälsokost, men att det är inte liksom, hur kan man förklara compound?
Jag vet inte vad du pratar om.
Men det kanske är typ hälsokost. Nej, men om man till exempel ska få progesteronkräm så kan du inte få det på ett vanligt apotek, utan då måste du gå på ett compound.
Jaha, det har jag ingen aning. Alltså det har jag aldrig hört
om. Jo, men det är något mellanting mellan ett apotek och något annat, men det är fortfarande på recept.
Ja.
Men på det apoteket finns det receptfritt ett jättebra plåster som faktiskt är helt sinnessjukt, som man kan sätta på liksom på vilken yta som helst på kroppen som inte har hår innan man ska gå ut. Ja, och då är det är ju typ som att man kanske går runt med en sån här med en IV liksom, med en påse dropp samtidigt. Det är så mycket vitaminer och grejer som liksom ges, ja, men typ som ett rökplåster, fast det ges liksom...
Alltså att du inte heller har berättat det här tidigare är så konstigt.
Ja, jag vet. Det är så sjukt. Men du kan inte få tag på dem i Sverige.
Du har hållit det för dig själv. Du vill inte att någon annan ska njuta.
Du kan inte få tag på dem i Sverige. Nej, men jag kan skicka ett gäng till dig. För de är faktiskt... Ja, de har faktiskt fått mig att må mycket bättre.
Men sen fanns det ju någon som jobbade typ på Apple som kom på någon dryck som hette någon här Morning Recovery typ.
Ja, men de hjälper.
Nej, eller hur? Visst gör de inte det?
Nej, alltså de har ju testat allihopa. Henrik också testat allihopa. Han tror ju däremot på... Det finns ju någon... Något annat så här oljepreparat som man tar i en kapsel också som kan hjälpa till innan. Det är ju någonting med den där oljegrejen.
Ja, eller gör... grädde också väl, eller?
Ja, jag tror det. Mm. Ja, men så måste man ju äta ordentligt. Och, ja, men det är ju som att ladda för det är som att ladda för Vasaloppet.
Det är som att ladda för ett maraton innan man ska gå ut.
Helst av allt skulle man ju säkert ta liksom en rejäl skål med gröt liksom, fem gånger under dagen innan.
Precis, för problemet är ju att när man väl har börjat dricka så är det ju svårt att få i sig jättemycket mat. Alltså, att säga att man har en lång fördring.
Jag tror att det är för sent då. Det är nog det som är problemet. Ja, kroppen måste vara så stark också innan. För det är också så här, man har ju sovit dåligt och det är så himla mycket olika faktorer som gör att man inte är...
Ja,
och både... Det är självklart att man inte mådde på det här sättet när man var yngre, för man hade inga barn. Man hade bara sig själv att tänka på. Man kunde sova hur mycket som helst.
Nej, men det,
och
kroppen var ju ung.
Kroppen var ung och fräsch. Ja, kroppen
men
var
allt är ju annorlunda nu med åldern. Alltså, så är det ju bara. Alltså, det är klart att det har ju också med cellförnyelse att göra.
Ja. Alltså... Men för det är så, jag måste berätta, för det är så sjukt. Det har jag säkert berättat för dig. Men jag och en kompis var ju jobbade på Mallorca under ett par månader, ganska lång period.
Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Eller du har berättat
Jag tror faktiskt inte ens, jag tror inte att jag ens hade fyllt 18.
Nej.
Men så jobbade jag ju på någon bar där och det enda vi gjorde var ju såklart att vi drack, och jag drog in noll pengar till den där baren för varje gång. jag körde ju alltid så här chupitos for everyone, så att det var så här, ja, shots till alla.
Men
gratis.
Då måste ju folk ha kommit tillbaka i alla fall, eller?
Ja, jo, det var väl det de gjorde. Men jag lyckades ju vara anställd tills den dagen när jag dyker upp på jobbet och de frågar mig vad jag var dagen innan.
Vadå? Hade du inte varit
så sjukt? Och jag bara, vad menar ni?
Du hade gått till en annan bar och jobbat.
Nej, men då visade det sig. Nej, okej. Alltså, mamma kommer dö någon av det här. Men nej, men ja. Då hade ju vi varit ute och festat dagen innan. Och det hade alltså gått ett dygn utan att jag förstod. Det.
Nej, som du bara hade sovit. Först varit ute och sen sovit bort.
Och så att när jag kommer till jobbet och de säger så här, nej, men vad var det igår? Och så jag bara, jag var ju här.
24 timmar hade försvunnit ute i universum.
Ja, ja. Nej, men det här är ju liksom mardrömmen att en barn ska
det är klart att det kommer hända. Det är liksom, ja. Mm. Varför skulle våra barn vara bättre? Däremot vet du vad?
Jo, de kommer vara bättre. Jag tror faktiskt att de kommer, jag tror att de kommer vara bättre. För jag känner att jag var så extrem. Alltså de är inte så extrema. Jag kan inte tänka mig det.
Nej, men vet du vad? Det här kommer inte du gilla att höra. Men vet du vad? Våra barn kommer nog inte hålla på så mycket som vi har gjort med alkohol. Däremot så kommer de hålla på med kemiska saker. Alltså de kommer ju ta piller och de kommer hålla på. Alltså de kommer knarka.
Nej, upp,
alltså,
sluta.
Jo, nej, men så är det bara.
Jag kommer förbjuda det.
Ja, jo, det är klart. Det försöker vi ju. Men det kommer också vara renare på det sättet. Att kanske inte lika mycket, du vet, typ så här, någon som ligger i en humlegården och spyr och så vidare. Alltså saker som hade kunnat hända oss i kombination med alkohol när vi var mindre. Det är ju ett under att både du och jag är vid liv. Mm. Alltså då kan man ju tycka kanske att typ så här, knark, om det är till exempel kokain eller kanske ecstasy, jag vet inte. Jag tror att bägge de två är ganska populära bland 15-åringar idag till exempel. Och MDMA förstås.
Men alltså, jag är inte med på det här, Issa. Absolut inte.
Nej, men du kan bara inte vara med hur mycket du vill. Men det kommer ändå vara så. Du, om du inte har dem i kloster, att de inte gör någonting. Men kommer de göra någonting så tror jag inte de kommer bli så fulla. Utan de kommer snarare knarka.
Nej, men de kommer inte få göra det.
Alltså, de kommer
inte få göra det.
Men jag bara säger att ja, det är min teori. Och jag har förstått
det
också.
Det är klart att de kommer göra olika saker. Det är klart att de kommer testa saker. Så är det ju absolut. Men jag kommer absolut inte acceptera. Jag kommer acceptera lite. Jag kommer acceptera liksom det som är normalt. Det andra hållet går ju såklart inte. Men jag kommer absolut inte acceptera någonting. För det enda jag tänker på när du säger det här, det är ju Euphoria. Och jag tycker att det är, alltså jag mådde så dåligt när jag såg den serien.
Åh, jag älskade den serien. Det är verkligen ett tips från min sida. Euphoria med Zendaya, som är en av de vackraste kvinnorna på jorden.
Nej, hon är helt otrolig. Ja, men och den är ju verkligen så här, det är ju liksom en förort.
Titta på den.
Ja, men så här, förortsmiljö och barn som så här, börjar med
i Kalifornien.
Börjar med att de kommer över föräldrarnas typ lite lugnande preparat och sen så bara totalt urspårat. Mm. Usch.
Men och den är ju just den serien är ju en förort där det inte är så bra ställt. Alltså det är liksom knark existerar på ett helt annat sätt idag i både fina miljöer och fula miljöer så att säga, om vi ska liksom prata, eller alltså du förstår vad jag menar. Det som inte fanns när vi var 15, när vi fick ta liksom, hitta en häxa och kanske någon hade typ hasch eller någonting. Alltså det var ju så, det var ju liksom, och man snodde sprit av sina föräldrar och sen så, jag hade ju en killkompis som hade ett falsk lägg med en svart person fast han var vit och sen... Ja. Han blev aldrig tillfrågad för han såg så gammal ut. Ja. Han blev aldrig tillfrågad om det. Och sen så en annan tjejkompis som alltid tog sin mammas päls. Och då, hon såg också gammal ut. Hon blev aldrig tillfrågad om lägg heller på systemet.
Men alltså jag gick på systemet alltså från 15 års ålder typ. Alltså vet du hur sjukt jag... Idag tycker jag att det är så jävla
sjukt. Det är konstigt för du såg barnslig ut. Du såg verkligen barnslig.
Ja, men jag hade ju ett lägg på en person som var 21.
Ja, du fick visa lägg i vilket fall.
Ja, men det är ju det som är så sjukt. Alla mina kompisar hade ju falsk lägg. Vi hade ju det allihopa. Jag kan inte tänka mig att folk går på det där idag som de gjorde då.
Jo, men visa. Vad ska de kan inte ifrågasätta det. Det tror jag inte. Har man ett lägg så har man. Alltså det är klart att det här är inte du. Ja, så kan de ta in polisen och grejer.
Det var inte ens vi på bilderna liksom.
Nej, det är klart det inte var. Det förstår jag ju. Men det där med falsklägg tror jag. Ja, jag vet inte om det är lika vanligt idag. Men hur som helst så hittar ungdomarna idag både alkohol och knark och cigaretter förstås. Tyvärr så tror jag att den biten av knarkdelen har blivit mycket, mycket tidigare och mycket, mycket vanligare.
Oh, okay. Jag sitter bara och skakar här i garderoben.
men jag håller med. Men sen samtidigt så tänker jag så här, fan vad det är mycket jobbigt. Alltså alkohol är ju fan boven till typ väldigt mycket kvinnomisshandel, bilolyckor. Mm. Alltså mycket mer, det är ju såklart på grund av att det är den vanligaste drogen också, men det är ju verkligen en djävulsk drog. Ja, alltså, det skulle aldrig bli lagligt idag om alkohol uppfanns.
Nej,
idag.
Möjligt alltså att det skulle...
Så
att skulle
jag vet inte, egentligen, vad fan skulle man inte hellre typ vilja? Alltså förutom att det är väldigt onyttigt för kroppen, men rent så här farliga saker som kan hända.
Jo, men för det är ju det som är grejen, att det kan ju bli sån hjärnpåverkan på andra sätt.
Ja, framförallt innan din hjärna
oftast,
är...
Det krävs ju oftast liksom ett långvarigt alkoholmissbruk.
Verkligen. Liksom, det är verkligen det precis.
Det är inte det som är problemet. Saker kan verkligen hända mycket
snabbare.
Mycket fortare. Ja. Ja,
mycket fortare. Och det är ju jävligt läskigt, för när man har inte konsekvenskänsla när man är barn ju, överhuvudtaget.
Det i kombination med att så här, ungdomarna är så otroligt påverkade av grupptrycket.
Ja.
Vilket gör att man i en given situation kan helt plötsligt bara få för sig att man typ då, om man är med några kompisar, skulle poppa ett par piller utan att veta vad det är. Det är det som är så jävla läskigt.
Ja, precis. Och sen, eller ta ett för mycket för att styla och så vidare. Tar man en för mycket shot, då spyr man kanske. Alltså ja. det är andra konsekvenser. Nej, liksom.
Ja, jag tycker det är läskigt.
Ja, men, det är klart, men allt det där är ju läskigt, och det är ju det vi har framför oss. Och vi har säkert massa lyssnare som har gått igenom liksom pubertet till vuxen med barn. Och då, det är ju liksom, så ni kan väl berätta för oss hur ni har känt med de här sakerna. Men, och kanske ni, det finns kanske lyssnare som har just 15-åringar där, som kanske lever i den här miljön av oro just nu. Ju. Det skulle man ju vilja veta lite mer om, för jag säger bara vad min känsla och liksom... Eller hur? Alltså det är ju du vet ju inte, jag säger bara att det här är min, så som jag känner att det är, men jag är inte helt säker på det, för jag känner liksom de kompisar som har barn i den här åldern har berättat lite saker, men man skulle ju vilja höra mer.
Ja, jag håller med. Det är ju men det är något man tänker på mycket och som man pratar mycket med kompisar och så. Och som också är väldigt olika så här, USA kontra Sverige, eller inte USA men så här, LA kontra Stockholm kanske.
Ja. Jag tror, i LA så är ju barnen curlade längre, men samtidigt så vilket är, jag har alltid tyckt det varit väldigt, väldigt positivt. Alltså man får vara barn väldigt länge i USA. Men samtidigt som då här då, som väldigt många tycker är väldigt positivt med Sverige, är ju det där med att friheten här, man lär sig bli självständig och så vidare. Men ja, det enda viktiga...
Men det finns ju negativt och positivt med båda sidor. Precis, såklart. Precis. Jag tycker ju också att det är skönt att, så här, att barnen kommer... Att man, det känns som man kanske har lite mer koll på dem längre här.
Mm.
Men det kan också vara värsta inbildningen.
Men i slutändan handlar ju allt om kommunikation. Alltså har du inte kommunikation med dina barn, så spelar det ingen roll om du är på Island eller i LA eller
nej,
i Stockholm.
Men, du kan ha liksom kommunikation med dina barn, och dina barn kan vara sjukt smarta och bra på att ljuga i alla fall. Liksom.
Exakt. Nej, men jag menar ärlig kommunikation då förstås. Alltså att de vågar. Det är det som är grejen. Att är man för mycket så här, fy fan, det där får du aldrig göra. Så här, då kommer man ju aldrig få höra någonting heller. Så det är en väldigt thin line på hur man ska liksom bete sig mot ens... större barn angående detta liksom. För att blir man för mycket liksom, oj, hon verkar ju tycka att det här, hon skulle, som om man, hon, de skulle liksom nästan bli vräkta från sitt eget hem om ens föräldrar fick höra något liknande. Då skulle de, kommer de ju aldrig våga säga det till en.
Så man måste vara up to date. Man måste ha värsta kollen på var de är någonstans, och själv också vara i de så här medierna, så man ser vad som händer och vad som pågår.
Man måste ju vara modern och förstå vad som pågår i världen. Vet vi vad de tar för någonting och vad de blir fulla på eller höga på? Alltså, våra föräldrar hade ju ingen aning om det. Alltså, för de var ju inte där. Det var en helt annan sorts... Vi levde ju i en generation där våra föräldrar gjorde någonting annat, eller vad ni ska säga.
Ja, men det var ju vi och dem. Alltså, de var ju liksom, levde ju ett helt annat liv.
Ja, nej men precis. Och
vet du om en sak, Issa? Det är fullt möjligt att vi är i värsta illusionen och tror att vi så här, lever de här ungdomsliven. Och att vi är så med, men att vi är egentligen helt utanför.
Ja, nej men alltså jag vet att mina barn tycker att jag är super och modern och jättetäntig och cringe och hela valetten. Alltså, och framförallt omodern. De säger ju ofta att pappa är mycket mer modern än vad du är och sådär. Alltså att jag, pappa har...
Här är
de tycker att pappa har bättre koll på läget liksom. Jag bara, va? Skämtar du? Jag har ju buffalo shoes. Men det kommer man inte långt med. Utan det är liksom någonting annat. Det är därför det är kul att få höra från våra lyssnare om ni har erfarenhet av detta. Alltså, det är så här, alltså vad är det som händer? Har vi koll här på vad som kommer hända med våra ungdomar?
Hi again. What's the difference between MDMA and ecstasy? What's your thoughts on drugs and parenting? Call Isabel Monfrinis hotline now. We love to hear from you. 073-320-1607. I repeat, 073-320-1607. Leave a message. Share your knowledge with our podcast listeners. Let your voice be heard.
Jag har ju, vi har ju husrenovering på gång och jag har ju ett Instagramkonto där som...
Jo, tack.
Där jag uppdaterar hur renoveringarna går. Det heter Our House LA.
Som har mycket mer följare, ja, men, än This is 40 pod.
Ja, men jag har fått ganska mycket följare där. Det är nästan 10 000.
Ja, det är jättekul såklart. Och du är väldigt, väldigt duktig.
Ja, men jag vet inte riktigt vad jag vill med det kontot. Men jag tycker att det är kul att köra den här renoveringen där. Och jag tycker det är kul för att den är både så här rolig för oss och rolig för vår familj och sådär. Ja, men jag tycker det är kul att dela med mig det.
Alltså det är underbart i efteråt att kunna ha den, det som ett album. Precis. Det är fantastiskt.
Ja. Och då så fick jag ju en förfrågan häromdagen på det här kontot från en kvinna som skrev wow, gud vad kul och spännande. Det var på engelska då. Wow, vad kul och spännande att följa en renovering. Vi bor också i ett Paul Revere Williams hus som arkitekten heter som har ritat huset. Mm. Han är då jättekänd i LA. Han är svart och var verksam från 20-talet och framåt och har liksom byggt otroligt många så här framstående, både så här kommunala byggnader och privathus. Till stor del till en rik del av den vita befolkningen i områden där han själv inte ens fick vara. Alltså han var helt otrolig och har verkligen fått kämpa och sådär.
Men var det inte lite så också att han, varför han fick jobb var från början för att kändisar på den tiden i Hollywood diggade honom. Och då kunde inte någon annan säga emot riktigt liksom.
Ja, han har gjort hus till alla möjliga stora Hollywood-kändisar. Kallades ju liksom arkitekten till Hollywood-stjärnorna.
Ja, men var det inte typ därför han fick jobba, typ sen göra någonting annat? För annars skulle väl på den tiden vara ju typ, som du säger, han fick ju nästan... Jag vet inte, du berättade någonting till exempel det där med hur han ritade.
Ja, han lärde sig rita upp och ner så att han inte skulle behöva stå på samma sida som sina klienter.
Ja, det förstår
jag. När de gick igenom ritningarna, det är helt sinnessjukt. Ja. Men jag har läst på så otroligt mycket om honom och verkligen blivit så här jätteförtjust av honom. Så jag kan en hel del nu då om honom och om mycket byggnader. Men så i alla fall den här kvinnan då som skriver till mig. Hon bara, vi bor också i ett hus av honom. Vi älskar hans arkitektur. Det vore så himla... Och så säger hon då, vi bor i Palisades. Det vore så spännande om vi kunde få komma förbi. Om jag och min man Michael kunde komma förbi och kolla på en renovering. Jag bara, gud vad intressant. Och jag har ju blivit kontaktad av lite andra också husägare. Som äger andra hus och ritar av honom. Mm. Många i området där vi bor och så. Så jag bara, ja, men det är väl bara svänga förbi någon dag liksom. Och så hon bara, ja, ni ser ut som att ni gör jättebra jobb på att liksom behålla saker som det var och sådär. Jag bara, jo, men vi försöker göra så mycket vi kan att behålla, men vi måste också modernisera för vi är liksom en familj och så. Mm. Hon bara, ja, vi har ju originaltilesen och allt var såhär original och kvar. Och så bara läser jag vad hon heter och så går jag in och googlar hennes namn och så dyker det upp då bilder på henne och hennes man då, Michaels. Mm. Och jag bara, men gud, jag känner igen honom. Och bara, ja, men det här är ju någon kändis här, Henrik. Han bara, men det där är ju Kramer från Seinfeld.
Nej.
Och vi bara, men gud vad sjukt, så Kramer från Seinfeld ska nu komma och kolla på en renovering.
Åh, herregud, undrar hur han kommer vara i verkligheten, han är så jävla sinnessjuk i serien.
Men vet du om en sak, att han är en sinnessjuk person, för det här hade jag glömt bort. Men det finns ju en anledning till att man inte har sett honom på sjukt många år. Alltså om du tänker efter, du har inte sett honom i någonting.
Jaha, varför? Ja, nej, det är klart. Men jag tänkte bara att han inte behövde jobba, att det var fine för honom, eller?
Nej, vet du att efter att han hade gjort Seinfeld så försökte han göra en egen show och lite andra grejer. Men sen så hände ju värsta katastrofen. Han gjorde ju ett ståuppframträdande på The Comedy Store, tror jag, nere på Hollywood, nere på Sunset här. Mm. Och får ett sånt jävla sinnessjukt utbrott och gör världens värsta rasistiska rant när han står uppe på scenen.
Shut up! 50 years ago they had you all tied down with a fucking fork up your ass! You can talk your brain now, motherfucker! Roll his ass out, he's a n***a! He's a n***a!
Ooh! Ooh! Alright, you see? It shocks you to see what's buried beneath your stupid motherfucker.
Och har ju sen försökt liksom alltså han har försökt få publicister, till och med Jerry Seinfeld själv bokade in ett besök hos Letterman för att försöka liksom få det här ogjort.
You know, I was extremely upset about it, and he is extremely upset about it, and I asked him if he would come on the show tonight mm-hmm. so that he could explain what happened, because it was just one of those awful right. things, right. and I think he's a little mystified about what happened, but I think most importantly, he wanted to...
We have him live via satellite
yes,
from Los
do.
Angeles.
We
All right, this
do.
Should be Michael Richards. Michael, are you there?
Yeah, I'm right here.
Hi, Michael. Welcome to the show.
Hello. Hi.
How are you doing?
I'm not doing too good.
Yeah. Why don't you explain exactly what happened for the folks who may not know?
I lost my temper on stage. I was at a comedy club trying to do my act, and I got heckled, and I took it badly and went into a rage. And said some pretty... nasty things to some Afro-Americans, a lot of trash talk, and
stop laughing, it's not funny.
And what were the you were actually being heckled, or were they just talking and disturbing the act?
That was going on too.
And did you?
I know, I mean, hearing your audience laugh, you know, and it's I'm not even sure that this is. Where I should be addressing the situation. I've already heard you make some jokes about it, and that's okay, you know. But I'm really busted up over this, and I'm very very sorry to those people in the audience, the blacks, the Hispanics, the whites, everyone that was there that took the brunt of that anger and.
Men det är helt omöjligt att göra ogjort, för det var så. Det var så grovt liksom.
Ja, men gud. Ja. Otippat.
Ja, otippat.
När, vilket år var det här liksom?
Början av 2000-talet.
Aha.
Jätteotippat och jätteobehagligt faktiskt. Alltså man får verkligen så här, det är inte kul att se det där klippet.
Men då måste han måste ju vara drogpåverkad eller någonting, eller?
Ingen aning vad som kan ha hänt. För grejen är den att i min vidare konversation...
Du kan väl fråga då när ni ska ses?
Ja, men jag vet inte om vi kan träffa honom, för jag tycker att det är så hemskt det som har gjort. Liksom.
Nej, men herregud. Han måste ju få förklara sig.
Ja, men han har, de har, alltså som sagt, till och med Jerry Seinfeld har försökt få honom att klara. Men
ja,
som jag,
han
som,
har varit på en forgive me tour.
Men det har inte hjälpt. Alltså, för att det verkar som att jag tror typ att det är något fel på honom. Kan, alltså, inte Tourette's, men alltså, du vet, det kan vara liksom någonting.
Han har väl lite Tourette's kan man säga i serien.
Ja, men något fel är det.
Jo, men i serien har han ju Tourette's på det sättet att han, som han rör sig och hoppar och sådär. Tourette's kan ju ta sig på tics också. Ja. Det är inte bara hur man pratar ju.
Men jag skulle säga att det här är någonting annat. ja, jävligt jobbigt i alla fall. Men hon i alla fall, hon, frun då, hon bara, Michael älskar ju honom så himla mycket, och vi har ju varit i kontakt med Pauls granddaughter. Så att de verkar ha kontakt liksom. Och sen så och nu när jag har googlat runt här, deras hus, man kan inte se det liksom någonstans förutom i någon utav den här granddaughtern har gjort liksom en bok över hela det här av alla hus som har gjorts liksom. Och då kan man se i den där boken gamla bilder från så här 50-60-talet. De bor ju typ i ett palats i Palisades där man ser ut över hela havet. Och...
Gud vad trevligt.
Helt fantastiskt. Men hon fortsätter i alla fall. Och jag bara, det var bara att svänga förbi någon dag. Och sen, nu igår, så kom det ju en bild från henne då. Från ett av deras här Art Nouveau-badrum. Som har, alltså är så sjukt fantastiskt. Så här, lila handfat, svarta väggar. Ja, men du förstår ju så här, Art Nouveau när det var som bäst.
Nej, fy fan vad kul.
Ja, och så är det en kran på bilden. Och hon bara, ni har möjligtvis inte...
Ja,
ni har möjligtvis inte den här kranen. Då fattar jag ju. Hon är ju bara ute efter kranen. Kramer vill komma och hämta en kran.
Inte typ bara kranen, hon vill ha alla era gamla appliances såklart.
Exakt.
Alltså, okej. Ja. De där jävla amerikanerna, alltså, det är alltid någonting de vill ha.
Mm. Ja, men det är klart. Varför skulle det annars ha varit?
Och ska ni använda era gamla eller ska ni ge det?
Säkert också ett intresse. Men vi försöker använda så mycket gammalt som vi kan. Men vi, som sagt, vi är också tvungna att modernisera jättemycket för att alltså, det är stort orört i 100 år.
Ja,
helt otroligt hus. Så kul. Världens roligaste projekt.
Ja.
Ja.
Nej, men det är verkligen kul.
Kramer är ute efter kranen.
Jag säger, han vill åt allt i ert hus. Alltså, om han nu har allting i original så tänker han ju såklart att så där gör han ju med alla, eller de med alla.
Alltså, fort det dyker upp någon som har köpt ett hus.
För de fattar att, de där dumhuvudarna kommer ju inte använda det där kaklet. Ge det till oss. Och så har de bara...
Precis. Ja, intressant i alla fall. Men, och sen så en annan kul grej som jag... fick reda på igår.
Mm-hmm.
Alla vägar leder till kungahuset. Jag som då är realist tycker att det är så spännande med kungligheten och alltihopa. Nej, men i veckan så började ju skrivas jättemycket om den här nya biografin då på Meghan och Harry. Har du köpt den eller?
Ja, nej. Ja, jag har läst om det. Men jag har också läst om att de har hittat ett ställe i Montecito, alltså bredvid Oprah, va?
Det är det ska leda till där. Aha, okay, ja. För att det är några kompisar till mig som har bott där så länge nu.
Inte de som var med i den där slides där...
Jo. Jo.
Oh, men
det är också
Jo,
för det här är gamla kompisar till oss då, som Cesar har gått samma klass som de jättelänge, världens gulligaste, som flyttar till Montecito som ligger då utanför Santa Barbara.
Är en timme ifrån Los Angeles.
Ja, det var ju en rolig historia som liksom låg bakom det. Vi umgicks ju jättemycket. Jag hade ingen aning om detta, men de var ju ganska välbeställda och de hade liksom en kedja med sportbarer. Ja, men man liksom sportbarer, och jag förstod liksom aldrig riktigt hur den här ekonomin gick ihop. Men sen så visade
det
sig
klart,
någon...
har man sportbarer är man ju jätterik.
Nej, för
allting
var
plural.
Typ, men det var typ tre sportbarer.
Ja, det räcker. Ja.
Nej, det gjorde faktiskt inte det. Så det var en annan sak som låg bakom det hela.
Jaha, okej.
Okay. Ja, men också så hade jag ju någon träff med någon annan kompis, och så håller vi på att prata om dem. Och så säger den här andra pappan bara, men du vet väl att det inte är barerna som ligger bakom ekonomin? Jag bara, vad är det som ligger bakom då? Ja, men då var ju han då vd och stor delägare i Vivid, som är liksom en av de största porrproducenterna.
Jaha, så han gör pengar på porr. Ja. Det är porr eller weed man ska bli rik på. Ja.
Men vill ju såklart aldrig liksom att det skulle komma ut.
Nej, och det brukar inte vara bra rykten för dem.
Nej. Och sen sålde de ju av det där då och flyttade ut till Montecito och köpte liksom två stora så här tomtlotter.
Mm.
Bara de hinner väl bo där kanske ett halvår eller ett år innan den här jättehemska... Det var ju jättemånga bränder, och sen så kom det ju jätteregn och väder som gjorde att det blev liksom mudslide. Så det var ju jättemånga människor som förlorade hem och dog, och ja, det var ju fruktansvärt.
Ja, det var ju hus som rann ner i vattnet typ, alltså som inte kunde stå kvar i sitt fundament. Eller hur? Så var det väl, eller?
Precis, och då efter det så hände ju någonting med så här landuppdelningen där borta, för då var det ju vissa då... lotter, alltså tomter och så, som jag vet inte vad de kallas, om de kallades red flags eller ja, men någonting sånt, och de är egentligen helt obyggbara.
Ja, där det skulle vara farligare att bo liksom, eller vadå?
Ja, det är helt obyggbart, för du kan inte få någon försäkring, det kommer inte finnas en hemförsäkring som kommer ta sen.
Ja, jag förstår, okej, okay, ja.
Och då var det två sådana tomter som de hade, och jag bara, men gud, så fruktansvärt. Men det var väl i den vevan jag då fick reda på det här med Vivid. För det var ju då, de hade ju pengar som de klarade sig i alla fall.
Ja, att det inte var så jobbigt för dem, för att de hade ändå så mycket pengar.
Så under tiden då, de har försökt liksom komma vidare och köpa en annan fastighet och sådär. Så har de då under 3 år bott i ett hus. Som nu i dagarna såldes till...
Meghan and Harry.
Meghan och Harry. Jag tänkte mycket på Meghan och Harry och mina connections.
Ja, men gud, det är som att du är ju inte, du är, det, vad säger man, sex, alla är sex vägar från Kevin Bacon, eller?
Men Issa, det är ju så för alla, alltså, ja, på något jävla vänster, gud, ja. Så har man ju någon connection, gud, ja. Till liksom, ja. Det är så sjukt.
Men det här är ju väldigt nära, det här är ju bara ett samtal, så är du liksom i Meghans huvud.
Ja, men samma sak för dig och Leonardo DiCaprio.
Ja, där känner jag att jag redan är i hans huvud. Alltså, han har ju hört talas om Selma.
Ja.
Alltså, att...
Vi har ingångar både här och där. Liksom.
Ja, exakt.
Och så
exakt.
Nu till Seinfeld också. Ja, listan blir bara väldigt...
Ja, men gud, herregud. Det börjar hända grejer. Du ser, det är bra att jag försvinner. Ja. Du träffar nya bekantskaper på det sättet.
Jag har beställt boken nu i alla fall.
Ja. Men det är ju roligt det där om hur de läste om Oprah just. Det, för det har ju liksom inte... Oprah har ju liksom inte... Det var någon skallertidning som sa att everything leads to Oprah in the end. Liksom. Mm. Att för Oprah själv, man har liksom inte förstått om de är nära eller hur nära de är, eller kompisar, eller vad gör de? Är de med
huvudtaget? Vilka? Meghan och Harry?
Meghan och Harry med Oprah. Ja. Men det verkar ju vara så att de är väldigt, väldigt nära. Alltså att de hänger extremt mycket.
Ja, för alla de här bor ju också bredvid varandra. Exakt. Där då mina de andra kompisarna. Så att mina vägar leder ju också till Oprah.
Ja, men precis. Det är dina Oprahs kompisar. Ja. Och där bor ju också den här Tyler Perry. Alltså, eller vad nu heter han som... heter han inte så? Den där, han som gör alla de där filmerna, va? Och sen bor ju också Ellen DeGeneres där, om jag fattar inte vill säga. Och som verkligen är i blåsväder nu för tiden ju.
Ja, du vet att showen har lagts ner nu.
Ja, nej, men jag vet inte, vad tycker vi om det där? Vad tror vi om det där? Jag förstår liksom inte.
Men jag förstår faktiskt inte att den lades ner. Jag kan faktiskt inte förstå det. För jag kan också tänka mig att det blev väl kanske då en utväg. Att hon hade kanske tänkt lägga ner den. För att annars så tycker inte jag att det går i hand med vem hon är. Utan då borde hon liksom ha frontat det här och gjort program om det här.
Ja, men fast jag förstår inte, för jag läste idag också samtidigt att hon hade sparkat 3 så här exekutiva producenter typ på grund av the hostile environment. Så vad ska då... Jag förstår inte riktigt. Är du säker på att det verkligen...
Jag måste googla då. Då kanske det inte är så då. Vänta då.
För det första tycker jag att det är sorgligt, för man älskar ju Ellen. Eller man tror att man älskar Ellen. Mm. Men och sen så var det då Howard Stern. Såg du vad han sa? I sin radioshow så han säger, jag fattar inte varför man inte bara så här, tar åt sig och säger så här, yes, I am a fucking bitch, who cares? Alltså du vet, så som han alltid har gjort, ja, att han precis. Är så här, han säger ju rakt ut så här, för att han vill aldrig tro att någon ska tro mer än vad man är liksom. Det är mycket bättre om folk tror att man är fucking dickhead och sen visar det sig att man är ganska schysst än tvärtom. Alla tror ju att hon är liksom allas kompis och så visar det sig att hon är ett jävla as. Det blir en jobbigare sätt att leva på än Howard Stern som får göra precis vad han vill. För att han kommer alltid, om han säger en enda snäll sak så kommer det liksom ses som om han är en ängel. Vi kan hitta ett klipp på det men när han säger det. Det var liksom hans hjälp till Ellen. Var så här, liksom own it, just fucking own it.
You know what I would do if I was Ellen? I would change my whole image. I'd go on the air and be a son of a like people just come on and go you. Like, just be a prick.
Gå ut och dansa. Gå ut på scenen och dansa och säg så här, yeah, I'm a bitch. I'm a fucking bitch. Who cares? I'm very rich. And I, du vet, jag är privilegierad och var världsfrånvänd. Liksom. Och sen så hade folk bara, ah, ja okej, okay. Ändå tyckte att hon var kul på något sätt efter ett tag. Men nu som hon kämpar så mycket för att få sin liksom, image polerad så blir det liksom ännu mer suspicious på något sätt.
Nu sitter jag och läser. Ja, det kommer vara en comeback strong. Nej, de kommer tillbaka.
Ja, de kommer tillbaka.
She insisted, det avslutas med, she insisted the show would come back strong next month. This will be the best season we've ever had. Så ja, men det är ju liksom wait and see. Det kommer ju såklart tas upp i showen. Det kommer ju bli en liksom genomgående grej.
Det måste du ju göra, annars blir det ju jättekonstigt. Men
då har de ju precis som så här, alla stora bolag, så har de ju liksom hittat då ett gäng syndabockar och de ryker liksom.
Ja, men precis. Men vi får ju kanske göra en liten påa på det, alltså att folk kanske inte vet. Alltså Ellen DeGeneres har ju alltså en på någon av de alltså, vanliga kanalerna så har hon då en daglig talkshow.
Det är Ellen
så, som går en timme och den är liksom, hon kommer ut och dansar och det är liksom alla kändisar vill vara med på den och de tycker, Ellen har ju alltid varit extremt liksom både respekterad och omtyckt och är känd för att vara den snälla, goda, roliga personen som kan liksom prata med alla. Och då blir det ju såklart lite konstigt när en sån person man får höra att det är exakt tvärtom känslan. Och det är ju samma sak där.
Ja,
både du och jag hade ju hört det här riktigt.
Hon har ju också blivit en sån här frontperson för hela gay- och
LGBT-communityn, ja,
för att hon liksom gick ut väldigt tidigt och berättade.
Ja, hon var typ den första lesbiska på tv. Men det var ju allt det där. Hon har ju till och med fått en sån här stjärna där av Obama och hela balletten. Ja, precis. Det är liksom lite speciellt med att hon... Alltså hon hade ju liksom för bra, alltså det är klart att det, alltså både du och jag hade ju hört redan innan om att hon var förfärlig att arbeta med. Ja, och då är vi liksom inte alls i tv-branschen i USA och så vidare. Precis som vi hade hört att Harvey Weinstein eller Weinstein var ett as, så hade vi hört det här också. Och det finns ju väl ingen rök utan eld, men vad... Ja, och det som hon har blivit anklagad för är ju just faktiskt homofobiska saker också.
Ja,
och rasistiska och då
en hostile environment. Framförallt att hon har sparkat neråt. Det är liksom generellt
en hostile environment, säger folk då. Att folk har känt sig rädda på jobbet. Mm. Och det är inte bara kommit från henne utan även hennes högsta producenter då liksom. Man ska ju alltid sparka uppåt. Det är ju som Henrik, till exempel din man. Han är ju väldigt sträng och jobbig och jag har ju arbetat med honom också. Men han försvarar sitt team och sen sparkar han på cheferna istället. Och så är han ett jävla as och skriker på cheferna. Och då, det är okej, då kan man göra det. Mm. Men man kan inte skrika på en intern. Då blir det fel liksom.
Självklart. Jag menar bara att om man är en stor stjärna och har en stor show så kanske man kan också få vara lite arg ibland.
Ja, men precis. Och det är kanske lite det som Howard Stern menar någonstans. Alltså, det är ju återigen tillbaka till det här PK-samhället. Alltså, ingen är ju såklart perfekt. Nu vet vi ju inte exakt vad Ellen har gjort och förmodligen har hon ju varit dum i huvudet. Men ändå så är det ju faktiskt så att man är ju inte alltid på jättebra humör och går omkring och dansar. Men eftersom hon har den attityden utåt då mot publiken en timme om dagen och sen kanske kommer ut och skriker på någon och slänger en kaffemugg på golvet, så blir ju det såklart extra jobbigt när man precis har sett den människan garva och dansa med sin publik liksom.
Exakt.
Jag vet inte, men jag tycker inte heller att det är så här, man kan, alltså om hon nu har varit ett riktigt jävla as mot sina anställda, då är det ju faktiskt inte okej, bara punkt slut. Alltså, även fast man är på dåligt humör så måste man ju skärpa sig, så är det ju bara. Och det
ska ju bli intressant att se hur de kommer hantera det här då när de kommer tillbaka.
Väldigt
som sagt, det har ju ryktats om att den skulle cancelleras, men den kommer inte cancelleras. Men det kommer ju också vara väldigt intressant. Det kommer man ju för sig, man kommer ju såklart aldrig få reda på någonting, för folk kommer ju självklart ha skrivit non-disclosure agreements, alltså skrivit på papper om att man inte ska säga något mot en summa pengar liksom.
Ja.
Det händer ju här hela tiden.
Ja, vi får se, det blir intressant. Jag såg också en ganska kul grej om tvillingar. Såg du den här artikeln om vilka kändis som hade tvillingar?
Remind me, refresh.
Men bland annat,
refresh my memory.
Nej, men du har kommit på så här, för att grejen är att vi också med så här IVF-världen som vi lever i idag, så har det ju kommit väldigt många tvillingar, alltså nu.
Ja, det blir mer
alltså, för det blir ju mer tvillingar. Den generationen barn som växer upp idag kommer ju vara mer tvillingar än vad som fanns för 30-40 år sedan. Så måste det väl ändå
men
vara.
Men du, vad jag undrar, för att innan då IVF och alltihopa så kunde man ju då nästan bara få tvillinggraviditet om man hade det lite så genetiskt typ, får jag för mig.
Ja, men inte tvåäggs va? Enäggs är väl genetiskt? Tvåäggs är bara by chance tror jag.
Ja, okej. Ja, för det var det, precis. Jag funderade på om det då skulle kunna bli mera genetiska, men det kommer ju inte kunna bli. För det har ju
nej,
inte
för
att
de är ju tvåäggs de här som blir, eller hur? Men de här enäggs, det är ju många enäggstvillingar, de ser ju oftast inte, det finns ju alltid en som är lite snyggare än den andra, även med enäggstvillingar ju.
Mm.
Giselle Bündchen till exempel, den före detta supermodellen, hon har ju en tvilling.
Mm.
Alltså, men det är liksom inte schysst. Alltså förlåt, alltså hon är också jättesöt, det är inte det, men alltså det är liksom, Giselle är ju liksom hon är ju en Giselle så att säga.
Ja, den brasilianska supermodellen.
Ja, och det är också så förmodar jag, eller har jag fel, att det är det inte jobbigare? Tänk, eller hur skulle det vara att ha en tvilling? Alltså
jag tror faktiskt att ganska många som inte har en tvilling tänker att de inte skulle vilja ha det. Men de som har en tvilling tänker såklart att det är det bästa man kan ha. För att man kan ju inte komma närmare än så.
Precis. Tänk att se, om man är enäggstvillingar, tänk att se sig själv.
Alltså, men man ser inte sig själv då. Alltså, jag tror att man ser sådana stora olikheter med varandra om man är tvilling. Alltså, jag tror att det är så här, jag tror inte alls att du ser dig själv på det sättet.
Det finns ju de här tvillingkonventionerna du vet, som de har i USA. Det har de säkert i Sverige också. Mm. Men då såg jag att det var två par, alltså enäggstvillingar som hade gift sig med varandra.
Mm.
De hade träffats på ett sånt där tvillingkonvent. Och alltså de såg exakt likadana ut.
Alltså, excuse me, men jag får lite så cringes när jag tänker på det.
Vem, varför blev de just kära i den tvillingen? Ja, nej. Då var det ju såklart.
Nej, men och vem är vem? Och så här, det är svårt att liksom inte dra lite förhastade slutsatser om det hela.
Jag träffade också, när jag kommer ihåg, just faktiskt den, tror jag, den gången du träffade Selma första gången, alltså där utanför Mocco, kommer jag ihåg, för då tittade, då kom det just en tvilling, mamma, eller om du, hon, ja, de, alltså det var, de såg ju exakt likadana ut. Bebisar ser ju ofta ganska lika ut i vilket fall, alltså när de är väldigt små. Alltså när vi pratar om när de är några dagar gamla. Så hon fick ju sätta liksom nagellack på ena för att se vilken som var vilken.
Oh. Men gud, alltså, och nu när jag tänker på det här, alltså, barnen har ju jättemånga klasskompisar som är tvillingar. Och det
har de?
Är ju väldigt
alltså,
mycket.
Det är, då vet man ju att det är förmodligen är IVF då, eller hur?
Ja. Det är jättemycket IVF-vändor och ett par så här, surrogathistorier också. För att det är ju väldigt mycket gayföräldrar på våran skola. Ja, men jag tror att det är nog väldigt överrepresenterat med tvillingar på barnens skola. Det är väldigt mycket tvillingar där. Och de gör ju verkligen en stor grej av att alltid se till att de aldrig får hamna i samma klass.
För nej, precis.
Det, alltså det blir så himla lätt att de ska behandlas liksom på ett speciellt sätt för att de är tvillingar. Och för att det är så här svårt. Ja, men jag antar att det kan vara ganska svårt att få en så här individualistisk...
Ja, men också till exempel, har du din tvilling där så är det ju väldigt lätt att du bara umgås med den. Att du inte ser världen från något annat sätt än med din... Alltså du får inga andra kompisar förmodligen. Att man sitter ju redan ihop liksom, så det är bättre att man kanske får träffa några andra kompisar. Men,
Men å andra sidan ska jag säga att de kompisarna då som jag har som har tvillingar här, de är ju väldigt nöjda nu under den här karantänstiden, för att de barnen alltså så här, har ju verkligen varandra mer än någonsin.
Ja, men vadå? Det är ju som om att du har syskon. Alltså du menar det eller ensam
jo,
barn?
Jo, men de är ändå så här exakt lika gamla och kan göra samma homework samtidigt. Alltså det förenklar ju saker och ting ganska mycket. Jag tror att det finns jättemycket positivt.
Jo, men det är klart det
men
finns.
Gud, men gud, så jobbigt att vara mamma till tvillingar.
Eller trillingar då?
Ja, alltså så jobbigt så att jag får panik när jag tänker på det. Jag kommer ihåg att jag, när jag hade fått Harry så hängde jag jättemycket i den här lekparken nere på Gärdet innan vi flyttade till
parken där.
I USA så var det en mamma där som jag träffade typ dagligen som hade tre, alltså som hade trillingar. Det var inte lätt alltså.
Nej. Nej, just den där ettårstiden också. Alltså,
hon var liksom helt slut.
Alltså, hon var smal, helt man blir smal i alla fall.
Hon var helt slut och jättesmal.
Man sitter inte ner en enda sekund.
Nej.
Jag såg också att Scarlett Johansson har en tvillingbror.
Ja, men det har jag också sett. Nej, men, och det är någon annan utav de här superkändisarna, typen Affleck.
Ja, Ashton Kutcher har en tvillingbror.
Ja, nej, men det är ju inte...
Det är otippat, det tycker jag är otippat.
Alltså, så här, då tror jag så här, att vara ett vanligt, nu generaliserar man ju, men att vara ett vanligt tvillingpar är säkert inte alls lika jobbigt som att vara en tvilling och ha liksom ett känt syskon.
Nej, men precis. Exakt. Sen såg jag Vin Diesel, tror jag, hade en bror också.
Det är ju faktiskt jättejobbigt. Det finns ju
superhero. Men du, superhero.
Ja, men tänk dig den där, det finns ju den där sjukt roliga filmen också med... Arnold Schwarzenegger och Danny DeVito när de är twins.
Ja, det är twins, ja. Den är underbar.
Ja, den är faktiskt underbar. Undrar om inte det är helgens familjefilm. Ja. Fan vad den är rolig alltså.
Men Danny DeVito också.
Gud. Världens roligaste person.
Sen har vi ju de här, men de jag tror inte så många i vår generation vet om det. Jo, alla som har tonårstjejer vet ju vilka Dylan och Cole Sprouse är förstås. Alltså de är ju så snygga så det är inte klokt. Men de är ju också så här, de har ju vetat, för det första är ju bägge snygga. Och sen så har de ju vetat väldigt länge att de vill hålla på med showbiz liksom. Alltså precis som syskonen Ash, alltså de här, vad heter de? De som var med i Huset fullt.
Ja, Mary-Kate och... Ashley och Mary-Kate Olsen.
De blev ju kända från bebisar. Ja. För att på den tiden så... Och så är det ju fortfarande i USA. Att man får inte jobba med barn så länge. Så om man ska göra en tv-serie så måste man nästan alltid ha en dubbel. För att de ska kunna jobba till 8 timmar om dagen, liksom, säger man. Så då kan ena jobba 4 och den andra 4. Så då jobbar man ju väldigt gärna med tvillingar.
Ja, exakt.
Och det var ju så de... Det blev just de två, tror jag, som fick det där jobbet. Och de har ju varit kända hela sitt liv på grund av det.
Men de har varit kända hela sitt liv. Och de hade ju egentligen inte behövt att göra någonting mer än det, för det hade de kunnat leva på resten av livet, liksom, den pengen som kommer in från huset. Men sen startade ju de sitt märke
The Row, va?
Som de har dragit in väldigt mycket pengar på, som är så sjukt exklusivt och dyrt.
Är det bägge två som gjorde det?
Och sen så är det väl Mary-Kate, va, som gifte sig med Sarkozys brorsa.
Ja, men de håller på att skilja sig nu.
Ja, de håller på att skilja sig. Och det har man ju alltid tyckt har varit så himla konstigt i äktenskapet på något sätt.
Ja, verkligen.
Jag var varit så himla konstigt.
Jag var på Chateau en kväll när de två var där och satt och rökte weed på bordet bredvid.
Ja.
En liten jag är ett samtal iväg från dem.
Ja,
tvillingarna.
Men det har varit så konstigt för att, varför känns det som att det har varit konstigt då? Jo, men det har varit konstigt för att tjejerna i sig har ju verkligen varit så här, alltså, de har ju varit väldigt mystiska.
Nej, och de känns ju som bebisar fortfarande på något konstigt sätt.
Ja, de känns som bebisar, för man ska ju ha klart för sig att de är väl närmare 40 nu, de kanske till och med
är
40.
Är de verkligen det? Jag tror inte det. Men, okay, men de han är ju mycket äldre i alla fall. Bebisar.
Han var mycket äldre, ja. Och han var verkligen en gubbe, och hon var så här ändå ung modertjej, även om hon har varit så här lite gott.
Jo, men det känns liksom lite 13-årig flicka-varning på henne. Mm. Eller har jag fel? Förlåt.
Det är det exakt låter. Det känns. Det känns som att det har varit lite lolita grejerna.
Precis. Ja, det är därför. Och så är han fransman on top of it också.
Ja.
Det vet vi att vi inte kan lita på fransmän väl?
Nej. Jag måste faktiskt kolla vad det är för åldersskillnad på dem.
Ja, ja, men jag kan i alla fall berätta att imorgon börjar ju mina barn skolan.
Mm.
Så att vi,
gud vad spännande.
Ja, så nu direkt efter vi har poddat här så måste vi gå och lägga oss. För att ja. Då, sen är det liksom skola. Och då, så nästa gång vi poddar...
Men vänta, förlåt mig. De är bara 34.
Ja, men det är ju det jag säger. De är sjukt unga.
Ja, och Oliver Sarkozy är 51. Så att, och när de träffades då så var väl hon 25 liksom. Och han var väl då 45. Ja, det är ganska
rejält. Det är 20 år mellan dem. Det är 20 år mellan dem. Mm. Ja. Alltså jag menar, kärleken har ju ingen ålder. Det är inte det som var grejen.
Obviously. Ja.
Det kan du väl se på Anna Nicole Smith och hennes kille om inte annat.
Ja, nej, exakt.
Men däremot så var är det någonting med det där? Alltså, om vi bägge kände det så var det kanske så då, att det var lite Lolita-varning.
Ja, det var det. Något fishy var det över hela. Så ja, det
nu ska de ju skilja sig i alla fall. Så det var ju... Men hur som helst så börjar mina till något helt annat, eftersom vi måste sluta här ganska snart. Så börjar ju mina barn börjar mina barn skolan imorgon.
Bra.
Och här då, det finns är ändå lite coronaanpassat, för det är så här, man får inte gå in med dem i skolan överhuvudtaget. Det vill säga att du vet, förstår du, för Greta till exempel.
Mm.
Så alla måste lämnas på skolgården, och för Oggy och Selma måste jag liksom lämna. Det finns ju ingen skolgård på Vasareal. Alltså det är ju på gatan bara. Mm. Så de får gå in liksom där i skolan helt själva och hitta sina klassrum och så vidare. Det är ganska spännande ändå.
Ja, verkligen. Mina barn får ju gå själva in i sina rum.
Ja,
hur ska det gå till när jag ska lämna dem?
Nej, men gud. Och så kan du komma med lite kaka.
Ellie ska faktiskt få gå till skolan, men bara alternerande veckor. 2 dagar ena veckan och 3 dagar andra veckan. Mm. Och bara 9 till 12. Men jag är tacksam för det.
Jag tycker det är jättebra. Det är skönt att de har vågat det. Alltså,
Men du vågat det. Alltså, det är såna, jag satt ju precis innan du började podda här, så satt jag ju med rektorn. Det är ju såna sjuka grejer runt omkring, alltså det här så kallade covid protocol som alla alltså så här Hendrix produktion, skolor, alla som på något sätt har öppet och som ska ha flera människor på plats måste ha ett covid protocol.
Mm, samma med Filip på hans jobb.
I skolans fall är det extremt. Jag låg alltså i typ 2 timmar igår och fyllde i olika blanketter angående detta, och det är så här appar där man måste liksom fylla i massa frågor varje morgon. Man ska ta temperaturen innan man åker hemifrån. När man kommer till skolan kommer de ta temperatur. Om de under dagen skulle visa något som helst symptom på vad som helst, typ ont i stortån, kommer de isoleras i ett rum. Alltså det är så sjukt så att...
Ja, det är väldigt dramatiskt alltså.
Det är så dramatiskt. Ja, men som sagt, jag är glad att det blir det där lilla ändå. Men okej, men gud vad spännande. Då får vi höra om ungarnas skolstart nästa vecka.
Eller hur? Visst, det kommer bli kul. Det som kommer bli skönt för mig, känner jag, för det är ju det där med rutiner. Att jag, just nu vet jag, det är fortfarande bara ett stort svart papper. Liksom.
Ett stort svart
min framtid.
Ja.
Alltså, vad ska jag göra? Vem är jag? Hur går mina dagar till? Liksom? Men så nu snart känner jag liksom, typ i slutet på nästa vecka, så kommer man ju känna att man är liksom lite igång. Att man förstår, jaha, det är så här lång tid det tar att göra det här, och det, de ska gå på fritids där, eller liksom, just nu vet jag ju ingenting.
Så kul.
Ja, så det kan bli kul.
Gud vad spännande. Mm. Ja, det blir mycket snack om det, och mycket snack om massa annat. Ja. Kanske har Kramer varit och hämtat kranen.
Ja, exakt. Och du har fått komma hem till Meghan på någon housewarming.
Exakt.
Och jag har blivit bjuden till Sarkozy på ett ligg.
Du har lämnat Filip och blivit ihop med Sarkozy.
Ja, exakt. Ja. Mycket kan hända på en vecka, hörni. Mycket, mycket kan hända på en vecka.
Tills ni hör oss igen nästa vecka hittar ni oss på Instagram som thisis40pod. Glöm inte att donera pengar till bröderna i Kevin-fallet. Vi drar våra olika profiler.
Mm. Och jag heter Isabel Monfrinis. Börja följ mig, det tycker jag är jättekul.
Självklart ska vi göra det. Jag ska börja följa dig nu. Nej, jag, jag heter Karin Bastel. Jag heter Karin Bastel och bloggar på The Way We Play också.
Ja, puss älskling. Vi hörs nästa vecka. Hej då.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.